I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, då var det dags för avsnitt 38 av Bagge och Brobacke podcast. Vi är tillbaka, det är onsdagen den 9 februari 11.11 när vi trycker på rek här. Och idag har vi en gäst med oss och det är inte vem som helst. Han har varit här förut med oss och vi tycker det är superkul att han är tillbaka. Mikael Sarve, Nordea, välkommen.
Tack ska ni ha, grabbar. Alltid kul med att podda, och speciellt med er, givetvis.
Härligt. Ja. Härligt. Legenden.
Ja. Ja, tack för den.
Nej, men du var med, när var det senast? I våras, va? Somras.
Ja, i maj eller juni. Jag tror det var maj, nu när jag tänker efter. Och kort reflektion, vi behöver liksom inte titta för mycket bakåt, men de sakerna som vi och framförallt du var inne på med stigande räntor och tufft för de här liksom lågräntetradesen och så vidare har ju, kan man ju minst sagt säga att det har spelat ut. Inflationen har överraskat på uppsidan och så vidare och så vidare. Så att jag tog mig friheten att lyssna igenom vårt gamla avsnitt och får väl verkligen lyfta på hatten att det var ju spot on, skulle jag säga, det mesta som vi pratade om. Så det är ju spännande och kul att se.
Ja, absolut. Nej, men och jag tycker den makrobild vi pratade om då har ju stämt nästan till pricka. Mm. Sen är det ju med räntemarknaden är det lite så att den går ju lite vågor upp och ner. Och det var ju en period under sommaren och räntorna föll ganska mycket, helt klart. Och det hade väl inte riktigt jag i mitt scenario. Jag trodde väl att de mer skulle gå sidledes. Men sen nu så har det ju spelat ut det som har varit väldigt tydligt. Det är ju hela omsvängningen av alla centralbanker. Som ju liksom låg i mitt scenario då, som inte var, vare sig var prissatt eller att det var så många andra som trodde på i våras och kring årsskiftet, förra årsskiftet. Så det har varit kul att se, och precis som du säger har det också fått tydliga effekter på aktiemarknaden och vilka sektorer och delar som har funkat och inte funkat.
Ja, det blir extra kul att ta en till podd idag här och se vad vi är härifrån, så att säga.
Ja, för det är ju otroligt spännande läge nu, speciellt om vi liksom tittar på räntemarknaden och diverse obligationer och nivåer och så vidare. Men jag tycker vi kan väl, jag tror både jag och David har kikat igenom ditt fina chartpack här. Så vi kan väl bara börja med liksom din generella syn på marknaden. Ja. Hur känns det där ute? Vad ser du i graferna?
Ja, men det känns ju lite stökigt, tycker jag rent allmänt. Och min vy in i 2022 var, eller har varit, eller vår vy, att det här ska vara ett år med mycket högre volatilitet i aktiemarknaden. I och med att centralbankerna snor likviditet från marknaden. I och med att vi kommer att ha lägre ekonomisk tillväxt det här året. Alltså det blir inte det här enorma upprevideringen av allting. Både tillväxtscenarier och vinstscenarier som var i fjol. Och sen har vi ju ett växande problem, skulle jag säga, med vinstmarginaler i termer av att lönekostnader stiger och sätter tryck på dem på toppen av det. Och sen har vi ju då givetvis räntehöjningar att vänta, och vad jag tror fortsatt kommer vara den stora skillnaden på räntesidan det här året mot förra året är ju då stigande realräntor. Mm. I fjol gick ju realräntorna till och med ner i Europa trots att det var en väldigt god konjunktur. I år så ser vi att det börjar gå upp på realräntesidan och att det är mer det som driver ränteuppgången än inflationspremier som har fallit förra året. Då. Och det, lägger man ihop allt det där, så brukar det leda till väsentligt mycket mer volatila aktiemarknader som vi har sett i början på året. Här då.
Har det varit en mer volatil än vad ni liksom tänkte i nyår?
Det gick väl lite snabbare, som vanligt, höll jag på att säga, när man börjar tro saker. Och den här realränteuppgången som vi har penslat in under egentligen hela det här året, då, delar av den kom ju väldigt, väldigt snabbt. Vilket ju tryckte till tillväxtaktier ganska rejält. Och var väldigt plus för mer lågvärderade bolag då. Vilket har varit vår test att det skulle ske det här året då. Så det har ju gått snabbare helt klart än så länge än vad vi trodde. Men det är ju i grunden i linje med plan eller vad vi ska kalla det för. Mm.
Och hur är det? jag kan personligen... Så tror jag ju liksom att liksom långräntor toppar och så den här veckan, den amerikanska framförallt, kanske inte europeiska, kanske senare i vår, men i min värld är det ju lite så här max Fed, fear och så vidare i marknaden nu. Man har prisat in ganska mycket, 5 räntehöjningar i år. Jag vet inte vad du tror på antal höjningar och sådär, men är det troligt, jag menar som vissa amerikanska, 7 höjningar i år, 3 nästa år, är det något som bara kommer liksom lite smidigt smita förbi i marknaden? Jag tycker det känns liksom, så jag som dessutom har en ganska dyster tro på konjunkturen, då skjuter man ju rakt in i en fallande konjunktur i så fall.
Ja, jag är väl inte fullt lika negativ som dig på konjunkturen. Jag tror att om vi börjar den delen så kommer det nog vara en ganska tudelad konjunktur här året. I det att ledande indikatorer över tillverkningsindustrin, typ inköpschefsindex och liknande som vi har börjat se rulla över, de kommer nog falla ihop ganska rejält. Men sen har vi ju tillbaka till det här att vi har ett återöppningsscenario efter covid och den senaste omikronvarianten. Som ju bör leda till att det kommer bli sämre efterfrågan på varor. Men väsentligt mycket bättre efterfrågan på tjänster. Och det är klart att det är inom tjänstesektorn de flesta arbetar. Så i mitt scenario så kommer det ju vara en kluven ekonomi. Där det är lite svårt att veta vad marknaden kommer att fokusera på. Och sen kommer vi ju fortsatt ha extremt starka arbetsmarknader. Där vi har då ett lönetryck i USA som är det högsta vi har sett sedan någonstans mitten på 80-talet. Löner i USA ökar ju numera med en bit över 4%. Och sådana takter har vi inte sett sedan typ 86-87 eller något sånt. Och det är ju det som driver på det här Fed-scenariot. Det har ju varit den här långa diskussionen som vi hade förra gången kring om inflationen skulle vara övergående eller inte. Den har ju varit lite fel tänkt, tycker jag, den diskussionen i det. Jag tycker att det finns många delar i inflation som förmodligen kommer att, där årstakten kommer att komma ner, typ energipriser och annat så småningom då. Men för en centralbank, för Fed, det är ju inte det som är det viktiga på inflationsspelet, utan det är ju vad som händer på arbetsmarknaden med löner. Så att det kommer ju ta över som drivare för den här Fed-höjningstankegången. Sen håller jag mer om att det just nu har prisats in väldigt aggressivt på kort sikt, alltså i korta räntor. Så det är väl typ en 5,5 höjning i år och ytterligare ett par höjningar nästa år inprisat. Så det är, och vårt scenario har ju varit att liksom, de borde höja 4 gånger i år och 4 gånger nästa år. Jag är inte någon anhängare av den här idén att de ska höja 50 punkter till att börja med, som också är till liten del inprisad i alla fall i det här då. Och så det skulle ju kunna göra att den här ränteuppgången tar en kortsiktig liten paus då.
Hur kan det vara? Jag menar, för ni var ju väldigt tydliga förra året att det är just löneökningarna som kommer liksom vara triggen, framförallt för att inflationen inte blir transitory, att det liksom biter sig kvar länge, lönerna kommer öka mer. Hur kan det vara så att liksom Fed exempelvis då, eller för den delen ECB förra veckan, hur kan det vara så att de helt plötsligt blir liksom överraskade? Känns ju lite som, med tanke på att ni har sett i era modeller redan under förra våren, att det här borde komma. Liksom vad tittar de på? Vad är det för liksom, för de har ju även det i sina modeller, antar jag.
Ja, det kan man ju tycka att de borde ha. De har ju fasligt många fler ekonomer än jag, höll jag säga.
Ja, exakt.
Men det där är ju någonting som har förvånat den över alla år i all evighet. Jag har hållit på med det i 30 år. Fortfarande så slås jag med häpnad att centralbanker i världen har en ganska skral track record vad det gäller prognoser. I princip har de ju alltid fel. Om man är lite elak kring det hela. Så att jag kan inte svara på det. Jag är bara glad att den här gången hade jag rätt. Så
ja.
Att det är bra det. Ja, igen vet jag inte. Men jag bygger väldigt mycket av, som du vet David, på modeller och charts egentligen på makrosidan. Och olika typer av ledarindikatorer. Och det har alltid varit min styrka och det som har lett fram till det idag egentligen. Mm.
Om vi hoppar tillbaka till räntemarknaden och om David ser en vändning här i räntorna inom kort, så har väl jag fortsatt tro på stigande räntor, och då är det väl framförallt amerikanska 10-åringen upp mot 3%, tyska 10-åringen upp mot 1%. Mm. Jag vet att vi skojade i förra avsnittet om att kul om vi tar oss över ett motståndet vid noll i Tyskland liksom, och positiva räntor i Europa. Jag ser det ändå som väldigt positivt för många sektorer. Det ser vi inte minst på till exempel banker. Ja. Jag menar, Deutsche Bank gör i princip nya högsta varje dag och så vidare. Europeiska banker generellt. Men om vi nu ser en fortsatt stigande räntor, även om vi kan ta en paus nu, så vilka sektorer är det fortsatt som ni ser som attraktiva under 2022?
Vi har väl varit tydliga med att i en sån här miljö med förmodligen högre volatilitet, sämre likviditet i marknaden och då räntehöjningar och framförallt stigande realräntor, som ju är en enorm skillnad mot vad vi har haft bakom oss sedan egentligen 2018 då. Så talar ju det för att man ska fortsätta och köpa value, det vill säga lågt värderade bolag. Man ska akta sig för tillväxtbolag i det här, vilket ju har varit den tydligaste trenden i början på det här året. Och sen har vi också konstaterat det att vi tycker att det är vettigt att röra sig till mer defensiva sektorer i allmänhet. Mm. Och det har vi stämt relativt väl också, så att snarare ligga i consumer staples än consumer discretionary, så de typen av delarna.
Utilities, exakt.
Och allt det här. Och jag tror inte den trenden, vare sig vad det gäller value eller de här defensiva idéerna, är över ännu i mitt scenario, utan det här kommer ju vara någonting som befäster sig under hela det här året. Sen går det ju alltid i etapper, som vi alla vet. Nu har det ju gått, framförallt har det gått väldigt snabbt på value growth-omsvängningen i det här året hittills då. Och får vi en paus på räntemarknaden, så lär väl det lugna ner sig en period. Men vi ser ju fortsatt väsentligt högre realräntor i slutet på det här året än vad vi har idag. Och då ska ju den här trenden fortsätta med helt klart att valuebolagen ska outperforma.
Just det. David var ju inne där på centralbanker och hur man har fel, och vi kan ju även, om vi ska liksom blicka ut mot den här stan, så kan vi kika på lite strateger och förvaltare som också har hamnat i det här recency bias, att det är liksom long bonds, long tech, och man liksom gräver ner sig i den och sådär. Hur kommer det sig, tror du, handlar det om att det är så många år, om vi får blicka tillbaka liksom 10 år i princip, av att det har varit den rådande trenden? Är det därför man har svårt att ta till sig de här nya bevisen? För det var ändå väldigt tydligt förra året. Råvaror outperformade, liksom value outperformade, och nu fortsätter den trenden då. Vad är det som gör att man har så svårt att byta ben när man ändå har mandat att faktiskt ändra sin förvaltning?
Jag tror en del av det ligger i det du säger, att det har varit en trend som har pågått så länge och gett en sån otrolig överavkastning mot allting annat tidigare. Och då är det alltid svårt att överge de tankarna, och det är ju svårt att liksom hitta vändpunkterna exakt. Sen tror jag den andra delen är, och det är kanske lite grann där David är i sitt tänkande, inbillar jag mig, det är det här att det är nog många som har en tro att nu har vi prisat in väldigt mycket räntehöjningar, det kommer aldrig komma in mer inprisning i marknaden, utan någonstans här så är toppen på räntecykeln. Och då vill du ju inte överge de där betsen nu då, vilket jag förstår också. Och där skiljer ju sig min vy då i det, att jag tror ju inte konjunkturen kommer bli tillräckligt svag för att det här är räntetoppen då. Sen kan det ju finnas problemställningar i det som vi kan komma tillbaka till, och det är ju det här att min bedömning är att ekonomin klarar av ohyggligt mycket mer räntehöjningar än vad som prisas in idag. Om vi tar USA som exempel. Och 2018 är ett gott exempel på det. Då hade man tryckt upp korträntor till 2,5 och en 10-årsränta till 3. Och då är det många som resonerar att någonstans där så började ekonomin krackelera och så svängde Fed runt. Det stämmer ju inte om man tittar på statistiken, utan hade det varit så, då skulle man ju förväntat sig att arbetslösheten borde stigit under 2019. Av den enkla anledningen att penningpolitiken då verkar med en fördröjning. Och det gjorde inte arbetslösheten, utan arbetslösheten fortsatte sjunka under 2019. Så det som Fed gjorde då, och varför de vände runt, det hade ju bara att göra med att inte aktievärderingarna klarade av det. Mm. Men då hade man heller ingen inflation att man behövde bry sig om. Vilket är en helt annan, det ser helt annorlunda ut idag då.
Men om man tittar på typ yieldkurvor så här, som börjar på sina håll nästan invertera redan nu. Jag menar, så någon graf på Twitter häromdagen med att senast den yieldkurvan som den refererar till, och det var liksom mitt i Feds räntehöjningscykel förra gången. När man redan hade höjt ett par gånger. Och när efter det skedde sen, då höjde man liksom tre gånger till. Och sen var det liksom slut på räntehöjningen. Yep. Liksom. Och, nu att, och då är tesen då att man har tagit ut ganska mycket. För i rörelsen har ju kommit, jag menar visst man ska banta balansräkningen ner mot 6 miljarder dollar. Men det har ju inte hänt. Det är ju en kommunikation och även liksom räntehöjningen har ju inte heller hänt. Det är också en kommunikation. Så man har börjat prisa in väldigt liksom aggressiv liksom Fed och ECB nu sen i torsdag. Så redan nu då. Att man har, och det är väl lite inne, som du är inne på kanske, med lite kort och lång sikt.
Ja.
Liksom att man har dragit tangenten lite långt kanske här på...
Och det håller jag ju med om. Och kanske speciellt på ECB där man ju nu ligger med i princip två höjningar inprisade i år och jag tror inte tre höjningar nästa år eller sånt här, more or less. Mm. Och även fast det var en tydlig omsvängning av ECB så undrar jag om de verkligen kommer trycka igenom så många höjningar som det är prisat. Så jag håller med om det på det sättet. Men sen är ju frågan om kurvan, den tycker jag är intressant i det. Det är klart att det är många som säger att nu har vi haft en väldigt tydlig kurvflackning. Det är ett tecken på att konjunkturen håller på att lägga sig. Så. Och det är också ett tecken på att Fed håller på att gå för långt redan innan de har börjat. Och jag tolkar ju inte den här kurvflackningen som på det sättet den här gången. Dels eftersom, tittar man historiskt så brukar det ju vara så att det spelar liksom ingen roll. Man tar en traditionell kurva, en 10 mot 2 år som de flesta brukar titta på. Det finns ju gott om tillfällen då kurvan har varit väsentligt mycket flackare än idag. Om man ändå har haft liksom en accelererande tillväxt de kommande 2 åren. De gånger det har varit en tydlig signal är ju när 2 år 10 inverterar och sen när 10 år handlar under 2 år. Så det är ju det ena. Vi har inte kommit dit än att den här signalen är så tydlig tycker jag. Och sen är ju den andra delen att den här gången så tror jag att kurvflackningen, det är ju inte en kurvflackning på realräntesidan utan det är ju de nominella kurvorna som har flackat. Så det är en inflationsindikation. Vi har ju skyhög inflation idag och även fast jag har pratat om att den kommer vara lite mer uthållig än vad många andra har trott. Så innebär ju inte det att den kommer ligga kvar utan den kommer ju komma ner. Så det vi ser i kurvan är ju egentligen att kurvan prisar in lägre inflation längre ut än vad vi har just nu. Det är inte tror jag att den prisar in någon konjunkturavmattning. För tittar du på en real kurva, om du tar till exempel 10 mot 5, realräntor mot 10 mot 5, nominella räntor. Så är den reala kurvan är ju väsentligt mycket brantare än vad den brukar vara i det läget och 10 och 5 nominellt är så här flacka. Så jag tror att det är en annan typ av signal vi ser i kurvan den här gången.
Man får blicka lite bredare med orden.
Ja, jag tror det. Ja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag vet att i förra podden sa du att några av dina såna här långa modeller som du tittar på, att det liksom fanns en viss eventuell oro för liksom ett tuffare 2022.
Ja.
Nu låter det nästan som, även om vissa sektorer kommer att ha problem, så nu känns det lite som att du kanske har en lite positivare syn om 2022 ändå. Tolkar jag det rätt då?
Ja, du tolkar mig delvis rätt. Jag resonerar ju mycket utifrån mer allokerings. Ska du äga bonds eller ska du äga aktier? Man tar liksom den riktigt övergripande grejen. Och då har ju vårt poäng inför det här året har ju varit, liksom senast rapporten vi skickade ut var i början på december. Så då var vi ju fortfarande i det här läget att du ska inte äga bonds. För bonds kommer du garanterat ha en negativ avkastning i. Och aktier kommer du förmodligen ha en svagt positiv avkastning i. Min gissning. Eftersom vi inte kommer, som jag ser det, så är vi inte på väg mot en vinstrecession. Och har man ingen vinstrecession så brukar aktier ändå liksom klara det. Även under mer volatila år som det här. Så det har väl varit argumentet. Så på det sättet kanske jag väl... Kanske något mindre orolig än vad jag var då. Samtidigt har man ändå börjat ha varit ganska svagt på aktiesidan. Nu har jag har ju faktiskt obligationer gjort ännu värre ifrån sig om man tittar från början av december. Så det är ju konstigt nog som det har varit korrekt att ligga långa aktier och ligga kort från 10-åringar. Och det kan ju tyckas lite underligt, men det måste man göra med kalkylen här då.
Jag tycker det är intressant där också. Vi har ju haft liksom en extrem tilt mot growth och USA-trader, men tittar man ut i världen, bland annat allokeringar som jag äger i min förvaltning, vi kan kolla på Australien, vi kan kolla på Europa, vi kan liksom kolla på Kina eller Brasilien och sådär, så finns det mycket marknader som liksom, det var väldigt länge sedan vi gjorde nya högsta, och det är först nu vi börjar bryta upp ur liksom långa konsolideringar. Det kan ta emerging markets 12 år, vi har liksom, ja, det är väldigt, väldigt mycket långa sidledeshandel. Så jag ser det som snarare att det kan bli en väldigt positiv liksom, trade på uppsidan. Liksom, the longer the base, the higher in space och så vidare. Mm. Kan vi få en riktig tudelning där det som har varit dominerat förut, det vill säga USA och tech, kanske har det tufft eller presterar sämre, med att vi får de här laggards som ändå var, liksom, vi pratade energi här innan sändning, banker, non-US och så vidare. Kan vi få en, liksom en trevlig outperformance därifrån och faktiskt få en ganska bra aktieklimat under 2022?
Det är ju den positiva...
om vi ska vara de rosa glasögonen.
Om vi ska vara de rosa glasögonen, den klassiska. Mm. Nej, men visst finns det ett sånt scenario. Och som sagt, det viktiga för aktiemarknaden över tiden är ju vinstutvecklingen. Och så länge den håller sig på plus, så ska man ju egentligen inte förvänta sig att marknaden ska kalkylera. Och det är väl det som talar för det positiva scenariot. Och i då en miljö med stigande räntor så skulle det tala för de delar av geografiskt Europa till exempel, som har mycket större vikt i banker och valuebolag än techbolag som då ligger mer i USA. Så det är helt klart en möjlig väg. Sen är väl min oro vad det gäller aktiemarknaden, om jag tar liksom den negativa delen. Det är ju inte så mycket konjunkturen och så mycket den delen av det hela, vinstdelen då. Mer än att det kommer vara väsentligt mycket lägre vinsttillväxt i år än vad vi har sett liksom förra året. Det kommer ju vara, ja, jag vet inte, men säg low single digit eller något sånt här till min värld. Mm. Vilket förmodligen är lägre än vad folk väntar sig. Så är ju problemställningen är väl snarare det att vi vet inte riktigt hur investerargänget kommer att hantera om det fortsätter att gå emot dem i tillväxtbolagdelarna, där det ju ändå finns en ganska tung, framförallt på retail-sidan en väldigt tung massa som ligger, och även i olika moment och strategier har legat i under många, många år. Vad händer om det börjar ge vika där, att det är fortfarande en positiv miljö för andra bolag? Mm. Kommer de pengarna rotera i aktiemarknaden eller kommer man ta ut de pengarna? Så det är väl den ena oron jag har. Om jag ska vara lite mer negativ.
Slänger in en snabb. Ja, har inte det lite redan hänt då? 50% av aktierna på Nasdaq är ner mer än 50%.
Nej, men så är det ju. Ja. Och det är ju svårt att prata om aktiemarknaden brett just nu. I det här att det är ju många delar som har... Ja, jag menar, ta de här non-profitable tech, ett klassiskt index som många följer numera, som är ner 50% från toppen, och toppen var ju februari i fjol. Mm. Det är ju lite grann som en rådelåkare som har kraschat ganska illa, fast det märks inte i det stora hela, för att det är fem starka bolag som har hållit igång alla andra delar av indexen i USA. Då. Så du har ju rätt i det på ett sätt. Men du har ju fortfarande den här tunga övervikten i de här klassiska stora fem bolagen. Mm. Och de får ju inte börja kalkylera, för då kan det nog se värre ut. Så många delar av marknaden har ju redan tagit ner sin värdering och på det sättet. Men sen är ju den andra oron jag har, och den är ju lite mer kopplad till det här med räntehöjningarna och räntedelarna. I det att man pratar om aktieriskpremie i den amerikanska marknaden och tittar på S&P, det vill säga hur mycket överavkastning så förväntas du få och ligga i aktier mot obligationer. Och då kan man ju titta på forward PE för S&P mot en 10-årsränta, inverterat PE då givetvis. Och den har ju visat i modern tid att där får man lite problem när den trillar ner under 3 på de här värderingsnivåerna vi är. Och det har skett vid ett antal tillfällen. 2018, Q4 är ett sånt klassiskt exempel då vi var där. Mm. Och i början på det här året var vi där igen då. Mm. Och tittar vi till förra höjningscykeln som ju där Fed började höja tidigare, då nådde man ju inte den här 3% equity risk premium förrän just väldigt sent 2018. Och det var då vi liksom fick det stöket. Nu har man ju en aktieriskpremie som redan är där nere innan de ens börjar höja. Så där finns det väl mer en oro. Vad händer i den dynamiken? Kommer marknaden bli lika skör igen kring de här nivåerna? Eller har man skakat av sig det nu och lite lugnare kring det där? Den har jag väl lite mer oro för. Det kanske mer i linje med Bagge-scenario.
Ja, men för jag köper ju fullt ut argumentet liksom att det blir ett volatilt år här. Det har vi ju verkligen sett senaste liksom sex veckorna i början på året också. Men det jag, och jag har väldigt lätt att ställa in mig också på att det blir, och jag tror ju också att det blir ett liksom svagt år totalt sett. Men det finns ju ändå en hel del strateger så ute i marknaden som är väldigt liksom bullish på det. Och då har jag lite, då måste ju vinsttillväxten, för att vara det så måste ju vinsttillväxten vara fortsatt tokstark i bolagen. Mm. Och så har det då ökade, du har ju ökade på kostnadssidan, du har löner, du har liksom insatskostnader, liksom råvaror och så vidare beroende på det för typ av bolag. Kommer det vara så lätt att verkligen trycka igenom de kostnadsökningarna i år som man har lyckats med tidigare år när man liksom har, kommer konsumenter så bara att stå och ta emot liksom 15% kostnadsökning igen?
Mm.
Eller förlåt, ja exakt.
Nej, det är en jättebra fråga och det vi har sett framförallt i USA som har ju gått först i den här inflationstrenden i någon mån, det börjar vi se även i Europa, är ju det att det är klart att vi har väldigt höga löneökningar, men det är ändå en reallöneminskning för första gången på oerhört länge. Tack vare att just inflationen är så väldigt hög, den är ju över 7% nu då, om man tittar på KPI. Vilket ju gör att det är klart att vi har sett tendenser till att detaljhandel och annat har sett lite svagare ut här. Realt sett, så att man rensar bort inflationen. För det är klart att den här inflationen äter ju upp en köpkraft. Nu är det ju fortfarande så att man, alla de stimulanser, finanspolitiska stimulanser som man smällde på med när covid kom. Man har ju inte bränt alla de pengarna än, det ska man ju säga. Så jag menar, både i Europa, i Sverige och i USA så har ju liksom kontorna ökat ganska rejält hos hushållen. Så det ligger ju ganska mycket pengar för att kunna hantera en lite längre period av sämre reallöneökningar. Det är ju det ena. Så att, och sen är ju det andra det att när vi ändå går in i ett återöppningsscenario, alla kan väl läsa tidningen liksom, det går inte att hitta en resa plötsligt och det här va. Så det kommer ju, de delarna kommer ju ändå driva på och vi kommer att ha en stark arbetsmarknad. Så att periodvis när vi får såna här spikar i inflationen som vi får, då slår det ju på den reala tillväxten under en kort period. Sen tror jag man lite grann vänjer sig vid det och då kommer vi tillbaka till ett positivt scenario. Och det är väl lite grann kopplat till aktiemarknaden, så känner man väl lite grann samma sak där, att de här perioderna man väldigt snabbt ställer upp räntor, som vi nu ställer upp realräntor väldigt snabbt kring årsskiftet, ja då blir det jobbigt för aktiemarknaden och då smäller det till. Och sen så ja, vänder man väl sig vid någon mån då, tills nästa den här resan kommer och stökar till det då.
Mm.
Så att jag vill kanske inte, det är en god poäng att vi vet inte riktigt vad en sån här inflation gör för konsumenten. Men i och med att vi det här året kombinerar med en återöppning av ekonomin, så tror jag att man snarare kommer att gilla att gå ut och konsumera ändå.
Jag vet att vi pratade valuta sist och jag tror du pekade ut en potentiell dubbeltopp där i eurodollarn och den spelade ut, kan man ju lugnt säga. För mig kanske en av de största positiva triggerserna för börsen kan vara om vi nu såg en topp i dollarn.
Mm.
Vad är din syn på valutorna just nu, eller er syn?
Vi ligger fortfarande kvar med en vy om att dollarn ska fortsätta stärkas härifrån då. Och den byggde ju, hela tiden har den byggt på framförallt relativ centralbanktro, att Fed kommer vara betydligt mer hökaktig och gå snabbare fram. De kommer börja reducera sin balansräkning långt innan ECB och så vidare. Och det är klart att den synen har ju fått sig lite grann en törn av förra veckans ECB-möte, som ju i alla fall överraskade mig i termer av att jag trodde väl inte att det skulle komma en så snabb omsvängning. Att den skulle komma, fine.
Mm.
Men att den skulle komma redan nu då i termer av
signalen. Det är inte bara att hon sitter och kollar på tyska tian där, att den bryter över.
Ja, ja, alltså det tänk om det vore så. Jag tror tyvärr inte Lagarde. Jag vet inte ens om hon vet vad han tyckte tia, jag höll på att säga. Nej, det var inte elakt. Men det där är ju en skulle ju potentiellt kunna vara ett tecken på att man ska lugna sig lite, tron på stark dollar. Men samtidigt så är, om det blir som jag tror det här året med ganska mycket volatilitet i aktiemarknaden fram och tillbaka, och det är ändå i slutändan är förmodligen Fed som kommer leverera mer i linje med vad som är prisat än vad jag tror ECB kommer göra i linje med vad som är prisat där nu. Så tror jag nog ändå att jag tror inte vi har fått den där riktiga vändningssignalen än. Utan jag fortsätter att tro på att eurodollar ska ner härifrån då. Mm. Men helt klart, jag har lite större osäkerhet i den vyn än vad jag kanske hade, eller vad jag hade när jag var sist. Och det kändes tämligen tydligt att vi var på väg dit. Så att jag är väl i någon form av fas där jag börjar fundera på om man ska värdera om det där. Men än har jag inte gjort det.
Så man ser rekordvolymen nu i sådana här COT-positioneringar bland annat, både i australiensiska dollarn mot US-dollar, alltså long Aussie, och även i pund tror jag. Och vi kan titta på UK och deras index som är liksom banktungt och energitungt och i princip ingen tech, ser bra, liksom handlas bra, jag nämnde Australien innan liksom. Om vi tittar bort från eurodollar, är det några andra valutor som ni tycker är intressanta eller valutatrade som ni har liksom någon vy på?
Vi är ju, jag måste erkänna att vi är väldigt mycket liksom eurodollar fokuserade eftersom i min värld är det ju liksom, det driver allting annat. Så oftast, inte alltid men oftast.
DXY i alla fall.
Ja, men lite så. Så att jag har inga starka vyer utöver där. Utan då handlar det mer om kronan som nu har haft lite problem i början på året.
Vad tror vi där då? Är det fortsatt lång USD mot SEK? Jag tror ni sa lång euro SEK sist.
Ja.
För att
ja,
prata om.
Ja. Och det har bestämt ägligt också då. Men nu hade vi ju kronan uppåt en 10-50 mot euron. Och det är ju inte, jag tycker inte det är ett scenario där kronan ska liksom fullständigt krackelera, utan det här året så har vi med ett sidledes i det, att vi inte ska fortsätta den här försvagningstrenden. Men även där så noterar vi ju som vanligt att så fort du har lite mer volatilitet i aktiemarknaden, lite mer stök, ja, då är ju ingen som vill hålla kronan, sannolikt av likviditetsskäl. Så min vy är väl att vi ska ligga i någon range mellan 10-20 och 10-40 mest i det här året. Men att man, om någonting, så är risken fortsatt mot lite högre eurosek, svagare sek i det här scenariot.
Jag tänkte på Feds balansräkning som ändå har typ en korrelation på 0,97 mot S&P historiskt. Och den har man ju tänkt att banta. Jag förstår ju hur att Fed måste agera. De vill ju också ha firepower, kunna göra någonting när nästa lågkonjunktur kommer. Man måste ju ha ett annat liksom ränteläge och förhoppningsvis lite minska balansräkning. Men finns det en risk så att säga att Fed någon gång på vägen här, säg in i 2023, om vi liksom tills dess står säg 20% lägre på börserna än vad vi har idag. Finns det risk att de blir rädda liksom och backar tillbaka helt och bara nej, men nu... vi kom hit men inte längre. Och så har man inte så mycket att ta till om då faktiskt konjunkturen går in inför en svag period typ 24-25 eller något.
Nej, den klassiska Fed-putten. Ja. Vad ligger den i år? Eller vad ligger den nu? Nej, och där har ju mitt argument varit och att den borde med all rimlighet ligga längre ner än vad den gjorde slut på 2018. Om man tar den jämförelsen. Eftersom då hade ju Fed, de hade ju höjt räntor och hade någonting att jobba med till att börja med. Och det andra delen var ju att man hade ingen inflationsproblem och man hade en arbetsmarknad och lönetillväxt som inte skvallrade om, eller framförallt lönetillväxt som inte skvallrade om att de skulle vara, liksom, ligga kvar med någon form av hög inflation. Och då blir det ju ett ganska lätt, eller väsentligt lättare beslut att svänga runt än när man som nu då ligger på noll i ränta, redan har den största balansräkningen man någonsin har haft, och dessutom inflationen och löner ser ut att fortsätta vara ett problem ur ett centralbanksperspektiv då. Så min syn där har varit det att det är klart att det finns ju en Fed-putt, det tror jag absolut. Men den kommer nog ligga väsentligt längre ner den här gången än vad vi såg till exempel 2018. Och du måste nog ha mer uthållig bästmarknad i aktier tror jag innan de agerar på det. Om inte den då givetvis bästmarknaden är kopplad till att konjunkturen fullständigt kollapsar, då blir det en helt annan grej. Men som det ser ut nu så skulle jag ju räkna med att jag tror inte man ska tro att de hoppar in lika snabbt som de gjorde 2018.
För vad är alternativet, att man inte kommer så långt, att man blir skrämd på vägen? Man höjer några gånger. Man försöker banta balansen lite grann. Det gick så där. Mm. Börsen är ner 25% och så konjunkturen börjar vika. Man är inte lika liksom, känns inte lika kul längre och var lite hawkers. Vad är nu pratar det här är liksom allmänna liksom, nu är allmänna reflektioner längre fram här.
Det skiljer från något annat.
Ja, just det. Nej, men vad gör Fed i sånt läge? Det blir minusräntor även i USA då den gången då och liksom köper aktier liksom rakt spy ETF:en rakt in på balansräkningen eller vad det som var.
Vad är nästa steg hos de galna centralbankerna?
Ja, men om man liksom inte liksom kommer så långt den här gången.
Nej, men jag skulle ju gissa att aktieköp i min värld kommer nog före minusränta vad det gäller Fed. För Fed har varit så oerhört emot idén med negativa räntor under lång tid. Mm. Och det har funnits många tillfällen där de liksom hade kunnat gå till minusränta och inte gjorde det. Så att jag tror mer att det blir en ytterligare jobb i balansräkningen i ett sånt mer dystert scenario. Mm. Ja, det skulle jag gissa.
Mm. Nu hoppar vi vilt här mellan frågorna. Men high yield är sån här HUG-kontraktet bort i USA som jag såklart alltid har och kollar på skärmen och har varit under press. Vi kan se på hemmaplan också, svenska räntefonder har haft det tufft, men med det sagt så när jag prisar high yield mot IEF, alltså 7- och 10-åriga amerikanska bonds, så stiger ändå den relationen. Och i min enkla liksom, jag är absolut ingen expert som du, men i min enkla analys så säger det mig att investerare ändå säljer 7- och 10-åringar snabbare än vad de säljer high yield. Mm. Och det måste någonstans i slutändan ändå tolkas som en positiv grej.
Ja, det tycker jag. Sen om man modererar lite grann så kan man ju, dels är det ju en sak i high yield, det ligger ju väldigt mycket energibaserade delar där och det är klart så länge oljepriserna går upp så håller ju det emot väldigt tydligt just ur ett high yield perspektiv. Det är ju det ena. Det andra är ju det att high yield-marknaden tenderar ju vara på det sättet att det händer ingenting och sen händer allting på en gång.
Så är det.
Eftersom det är en mer illikvid produkt som handlas för väsentligt mer sällsynt än annat.
Den är betydligt likvidare i USA än i Sverige.
Ja, det är den. Absolut. Det kan man väl slå fast. Men nu på senare tid så har man ju börjat ana i alla fall kreditspännande börjar glida isär lite.
Ja, ganska mycket skulle de påstå efter i alla fall i Europa efter torsdagen.
Nej, och då är ju frågan hur ska man tolka det?
Mm.
Och min tolkning av det är ju att det handlar ju, det är ju en del av ECB-omprisningen. Mm. Att, man ska inte glömma bort att ECB köper ju en sju herrans massa kreditobligationer jämfört med till exempel Fed och för den delen Riksbanken. Då. Och det är klart att i det scenariot där Lagarde väldigt tydligt i princip noterar att de inte längre kan säga att det är givet att de inte höjer i år. Ja, det innebär ju att de måste ju börja tejpa ganska snabbt, det vill säga sluta nettoköpa de här kreditobligationerna. Så att det är ju ett skäl till att de kreditspreadarna går isär. Jag tror det är mer det än en oro om konjunkturen då. Och det andra är ju allmänt att det är klart att när räntan stiger så gör det ju även en torsk på stigande räntor inom företagsobligationerna. Mm. Så jag tolkar inte den isärspreadningen vi har haft hittills som en konjunktursignal då. Och även fast den ser ganska stor ut så vet vi att när det börjar bli konjunktursignal då går den ju så här flera hundra punkter till innan det sker då. Utan att förmera den här ränte...
För det intressanta i år var ju att framförallt europeisk liksom high yield spread och så var ju väldigt, väldigt, väldigt lugna under hela den här mer eller mindre kraschen vi hade under januari. Vilket det annars brukar vara liksom, det brukar ju stökare, men det var ju en väldigt aktiecentrerad nedgång vi hade i januari. Kreditmarknaden var väldigt liksom still, HUG och USA kom ner lite grann, men nu däremot senaste veckan har det ju varit en helt annan grej, då har ju börsen liksom inte, ja, det har ju börjat pausa av här och det har varit en bra börs senaste veckan medan vi har liksom brinner på sina håll i kreditmarknaden. Jag vet inte, jag tolkar det som, man kan inte tolka det på två sätt. Antingen tolkar man det som att det är generellt på kort sikt bullish för börsen för att det kanske lugnar ner sig på kreditmarknaden och då blir det lite varm luft i börsen härifrån. Mm. Alternativet är ju nämligen att det här var studsen vi fick på börserna och nu börjar det se brunt ut lite i andra områden också liksom. Ja. Men jag vet inte, jag har inte landat direkt. Jag tror fortfarande börsen har mer att ge i februari i alla fall. Men.
Ja.
Vi såg någon siffra där, jag vet inte, får rätta mig om jag har fel, men att 70% av all negativ yielding debt har försvunnit nu med den här ränteuppgången.
Ja, det är någonting sånt.
Ja, om vi bara väldigt enkelt, inte det är positivt.
Jo, det är klart det är positivt. Ja. Det tycker jag är tvetydigt så. Mm. Eller otvetydigt så. Däremot är det klart att, återigen, när perioder när man har snabba ränteuppgångar, det är klart att det kommer att slå lite grann på konjunkturen på lite sikt. Så är det ju. Men räntenivåerna än är ju inte där som utmanar. Det är på något recessionsbasis. Men det är klart, den ränteuppgång som vi har haft sen om vi säger till slutet av 2020 fram till nu, viss del av det kommer givetvis dämpa en del konjunkturförlopp under andra halvåret i år, det tror jag. Men återigen, det blir mer en dämpning från ganska höga tillväxttakter än att det blir liksom ner i någon lågkonjunkturscenario för mig.
Mm. Vilka nivåer så där på uppsidan ser du i räntemarknaden som skulle, där det börjar bli direkt jobbigt för aktier? Vågar vi göra några sådana calls?
Vi kan ju försöka i alla fall. Som vi resonerade i vår senaste rapport, och som jag fortfarande håller fast vid, är ju det att vi försöker lösa ut väldigt mycket kring aktieriskpremien och var den är på väg och var den är någonstans. Och den är ju ganska nära nivåer där det börjar bli skakigt, som vi var inne på tidigare. Så att i vårt scenario, och det vi beskrev i den här, var väl att vi tycker att vinsttrenderna kommer fortsatt se okej ut i år, och därigenom borde aktiemarknaden klara sig. Men outlooken in i 2023 kan bli ganska krånglig i termer av att då har vi säkert fått upp räntor till de nivåer att det börjar bli lite jobbigare för värderingen mer brett. Där finns det ju en risk helt klart i det att och det här är ju liksom traditionell gammal diskonteringsmatte. Att nu har det ju varit så att om du tar gamla gårdens formel som ju liksom bygger fram värdering via tillväxt i vinster eller egentligen utdelningar och en diskonteringsfaktor i räntor. Så under hela det förloppet vi hade fallande räntor, så är ju effekten på värderingen det att du har i princip en exponentiell effekt i värderingsmässigt. Så länge räntorna faller och marknadsräntorna går ner och marknadsräntorna är låga, så motiverar ju en väsentligt mycket högre multipel på de bolag som har förväntats ha högre tillväxt i vinsterna framöver. Och den är ju då exponentiell. Men den är exponentiell på båda hållen. Så att när räntorna börjar stiga nu då, så är det klart att då får du en exponentiell resa åt andra hållet. Att då ska du motivera väsentligt mycket lägre värderingar väldigt snabbt. Bara rent matematiskt. Och den är ju knepig. Så det kan ju vara, där kan jag ju gå fel här då. I termer av att kanske är det så att marknaden inte tål en 10-årsränta på mellan 2,5 och 3, som jag skulle gissa att den gör efterhand, om man liksom rullar ut scenariot och det går för snabbt. Så där ligger en risk.
Mm. Om man tittar på bolag specifikt, jag vet, du brukar prata ibland om man tittar på småbolagsoptimism i USA, minus löneökning exempelvis, och den är ju ganska liksom, med tanke på löneökning ganska kraftiga, så pekar ju den, en sån kurva ganska brant neråt. Ja. Den har en ganska fin korrelation historiskt med EBIT-marginalen på S&P som helhet. Liksom. Mm. Hur ser den ut nu? Är det fortfarande liksom ordentlig risk på nedsidan där i marginalmässigt, eller har vi kommit en bit på vägen än?
Nej, det skulle säga att det är en ganska rejäl risk. Och en av de faktorerna som skulle kunna hjälpa det här lite tydligare. Och det du är inne på är att småbolagen i USA har ju blivit allt mindre optimistiska under senaste perioden. Mm. Det är inte så att de skickar några recessionsscenarier även dem. Men klart mindre optimistiska än förut. Samtidigt som de, för att lyckas få arbetskraft, är de tvungna att betala upp löner hysteriskt mycket. Och det är klart, det är ju en traditionell och typisk sån, vad händer då? Jo, din vinstmarginal går åt skogen om du inte lyckas höja priser. Mm. Och precis som du är inne på, den typen av indikatorer varnar ju för att vi skulle nog ha en ganska rejäl fall i vinstmarginalerna under loppet av det här året, om man då inte lyckas höja priserna. Och förväntningarna på vinstmarginalerna för USA är ju fortfarande att de ska stiga det här året mot förra året. Det kan jag tycka ser väldigt konstigt ut i termer av både att vi kommer att ha en lägre ekonomisk tillväxt än vad vi har haft förut. Vi har med väldigt höga lönekostnadsproblematiken. Och det borde tala för att vi liksom har framför oss en nedrevidering av vinstmarginalestimaten. Så det är en av de risker som finns där.
Jag bara känner att Får vi nu en, lite som jag och Nils varit inne på i podden, att vi får en ganska liksom okej februari efter den branta kraschen vi hade under januari, och säger att det håller i sig totalt sen fram till april, säger vi. Inga jättestora uppgångar, men börsen kanske uppe, säger att S&P uppe plus minus noll för året, är lite på plus kanske i bästa fall. Mm. Sverige uppe på plus minus noll för året här när vi går in i april. Alltså risk-reward-mässigt att ligga kvar i, med aktieexponering lite totalt sett, i min värld känns det ganska skral. Då kan man ju passa på att vara säljare på ett sånt upp, så i alla fall kommer vi vara det. Men för det här kommer ju fortfarande ligga kvar. Det här är ju ingenting som kommer liksom se bättre ut i, om någon månad heller.
Nej, jag säger inte emot det här, utan och för mig är väl problemställningen är det, vad ska du köpa istället då? Alltså om jag är lite krass. Ta en traditionell 60-40 portfölj, alltså 60% aktier, 40% räntor. Och så tittar man på hur den har gått det här året, så ser vi ju det att du får stryk båda ändar.
Mm.
Så att du har inte haft mycket bevänt att hoppa in i obligationsmarknaden. Jag tror inte du kommer ha det då heller, utan du får hitta andra delar i det hela. Och jobba antagligen mer med derivat och optioner och så vidare, förmodligen, för de som kan det och de som, och där är vettigt, det är klart att då måste man kunna sin sak. För att det kommer vara ett knepigt år ur ett traditionellt portföljhanteringsperspektiv. Och det såg vi väl i början på året, att många av stora pensionsfonder och annat hade ju jättejobbigt i det här, för att du fick inte den naturliga hedgen av att räntorna föll inte när börsen föll.
Nej, nej.
Och det kommer vi nog se mer av i ett sånt scenario. Men sen håller jag med om att det är klart att som vi då har valt att göra, som vi var inne på tidigare, är ju snarare då flytta oss till mer defensiva delar av börsen än att helt hoppa ur det.
Mm.
För vi vill egentligen inte äga bonds.
Men svaret på alternativet där, det är väl det som gick bäst förra året, det vill säga commodities. Trots att det liksom dominerade avkastningsmässigt, så ser vi fortfarande egentligen inga stora inflöden. Nej. Och jag menar, när jag började, inte så länge sedan med det här, men då pratar man ändå om tre tillgångsklasser. Och de senaste 10 åren har det bara varit 2 tillgångsklasser. Ja. Så hur långt kan råvarutrend... Okej, pratar vi energi nu, så det har gått extremt snabbt på extremt kort tid. Så det, jag tror fortfarande att liksom det kan gå längre. Sen så kan det absolut pausa här. Men brett råvaror, agriculturals, base metals... Det finns en styrka och trenden är upp liksom efter en extrem underperformance väldigt, väldigt länge. Så har ni någon vida på råvarusidan?
Vi gör i grunden ingen råvaruanalys, så det är liksom inte vår styrka. Men jag förstår ju vad du menar, och helt klart är ju att det är säkerligen en tillgångsklass, som man kallar för det, som är underägd. Och the trend is your friend, som det så fint heter. Och det verkar ju som att det har skett någonting i termer av att vi är inne på en mer strukturell resa kring det. Men vi gör inga prognoser på det, så jag ska inte hoppa in i det getingboet.
Ska man avsluta med vad, för den här podden släpps ju ganska lägligt innan den här inflationssiffran i USA imorgon.
Ja. Ja, det undrar
vi. Vad tror vi där om?
Jag tror den här gången så ligger nog konsensus ganska spot on, i varje fall om jag tittar på mina delar. Om man tar liksom närmsta tiden på inflationssidan i USA, och skulle ju kunna bli intressant, för det är klart att det är en del som ändå Powell och skälet till förmodligen varför han vägrade att plocka bort idén om att de möjligtvis skulle höja 50 punkter senast. Var ju det att de är rädda för att det ska hoppa upp ett snäpp till på inflationen då, och därför vill de inte, vill de alla dörrar öppna. Och jag skulle ju gissa att den siffran som kommer nu kommer nog inte driva upp det tillräckligt. Men helt klart är att vi har ju inte sett toppen på inflationsdelen, och framförallt inte på kärninflationen.
Mm.
Där vi fortsatt har en mängd med månader kvar där vi förmodligen kommer se väldigt höga hyresökningar som vi pratade om sist.
Mm. Exakt.
Och även en del andra delar som drar på den sidan, inte minst för att löneökningarna har blivit så höga, så att det drar upp inflationen bredare. Och det gör ju att jag tror att core inflation som ligger på 5,5 nu då, kommer väl hoppa upp en tydligt in i nu här i den här siffran. Sen kommer den hoppa upp ytterligare. Så den ska nå upp en procenten till ungefär upp mot en 6,5 innan det där är över.
Mm.
Och det är klart, om Fed är redan oroade här, så det öppnar ju för en risk för någon form av 50-punkter scenario. Mm. Även fast det inte är mitt huvudscenario. Och jag hoppas inte de gör det, jag tycker inte det är liksom, varför panikera? De har ganska gott om tid på sig att gå mer ja, läget fram då. Men jag tror piken i mina snurror ligger väl snarare liksom slutet på Q1, början på Q2 på kärninflationen.
Fantastiskt.
Ja, spännande.
Vilken podd. Återigen, verkligen. Så kul att du ville komma hit och delge din expertis till oss och till våra fantastiska lyssnare. Jättekul. Tack Mikael.
Tack själva.
Stort
alltid
tack.
Nöje att vara här. Så att, fortsätt kämpa, grabbar.
Ja, tack. Det är samma, höll jag på att säga. Bra.
Of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.